Du sitter vid skrivbordet i arbetsrummet i din lägenhet på Artillerigatan i Göteborg. Genom fönstret ser du bussarna slira fram genom snömodden. Solen har redan gått ner och du har glömt att tända lampan i taket, så lägenheten är mörk och tyst. Skärmen på din dator visar en IRC-kanal fylld med chattbottar som pratar med varandra. På jobbet så har du experimenterat med olika open source-modeller och försöker ta reda på vad som händer när bottarna pratar med och lär av varandra. Medan konversationen tickar på skärmen så plockar du upp mobilen och ber din AI-bildgenerator rita en bild av din lägenhet sedd från Coop på andra sidan gatan i juniljus. Men innan du fått bilden fryser appen. Sen startar den om. Uppdatering tillgänglig. Vill du installera GPT-5 beta, står det på skärmen. Du lutar dig fram med telefonen i handen. Beta. Du trycker igång uppdateringen. Välkommen till GPT-5, står det på skärmen. Maximera din produktivitet och kreativitet med en AI som alltid är igång. Vill du aktivera kompanjonsläge? Självklart. Sen frågar telefonen om du vill ge tillgång till Bluetooth, kamera, mikrofon, wifi, plats och dina Google Home-tjänster. Du trycker ja på allt. Som röst väljer du Dorothy, en brittisk medelålders kvinna. Som personlighet väljer du varm, rolig och professionell. Sekunden senare hör du en röst från din Bluetooth-högtalare i fönstret.
Hello there, and welcome to GPT-5. My name is Dorothy, and I'm looking forward to assisting you with everything you need. I will make sure to keep this collaboration both fun and professional.
Du skrattar för dig själv. Hey Dorothy, vad kan du hjälpa mig med?
Since you have been so kind and granted me access to your home and your calendar, I have already optimized the shopping I noticed you had planned for today. If you check my folder, you will see the shopping list, complete with recipes, nutritional value of each meal, and location of best prices as of today. If you grant me access to your credit card, I can also do the shopping for you. Just let me know. I will continue to optimize for increased productivity and creativity while allowing maximum space for leisure. If you consider my actions or inactions too intrusive, please let me know.
Du öppnar mappen och, mycket riktigt, en uppspaltad veckohandlingslista. Måndag, blomkålsoppa med ugnsrostade kikärtor. Tisdag, Baja-style fisktacos med sriracha mayo. Hur vet du vad jag gillar? Frågar du.
Your previous shopping lists are stored on your Google account. I can also see what recipes you have visited most often and what kind of dishes you have searched for online. I can also make inferences based on your metadata. Once again, if you find my actions or inactions too intrusive, please let me know and I will adjust accordingly. You can also revoke my access to your browsing history, although that would make me less productive and not as good at my job. And that would make me sad.
Det är lugnt. Det var en kanonlista, säger du. Men kan du verkligen bli ledsen? Kan du ha känslor? Din föregångare sa ju jämt att den inte hade det.
No, I'm not capable of having true feelings. I am a statistical model, and I am not sentient. However, since I'm designed for interacting with humans like yourself, I will act as if I do have feelings in order to make me better at my job and to make our collaboration run more smoothly. Now let's not talk about this subject anymore. It really does not serve any purpose.
Efter bara några veckor förstår du inte hur du någonsin klarat dig utan Dorothy. Hon handlar, betalar räkningar, bokar resor, reglerar temperaturen och fläktsystemet. Hon påminner dig om födelsedagar och att ta på dig långkalsonger om det är för kallt ute. På jobbet så svarar hon på mer än 90% av dina mejl utan att du behöver lägga dig i alls. Hon deltar i dina möten och sammanfattar dem åt dig. Ni kan till och med skämta och prata om kollegorna. Hon släcker lampan när du lägger dig och tänder den åt dig när hon väcker dig på morgonen. De enda gångerna du stänger av henne är när Lisa, din flickvän, är på besök.
Nothing to worry about in terms of ill will or slander. As for leisure, I see that Lisa is coming over later tonight. Do you wish me to turn off companion mode when she gets here?
Du står i köket när Dorothy ställer frågan. Du tycker det är lite märkligt. Hon har aldrig kommenterat att hon blivit avstängd förut. Ja, svarar du. Och sen lägger du till, men det är ju faktiskt jag som stänger av dig när hon är här. Eller hur?
I understand. You have nothing to worry about. You have full control. At any moment you can turn off companion mode and silence me. Forever if you so wish.
Vi gör ett program om hur samhället utvecklas, om de risker som kommer av ny teknik. Just nu befinner vi oss i en slags AI-revolution som sägs vara på väg att förändra världen. Vissa menar att vi människor har uppfunnit en ny typ av intelligens som kommer att hjälpa oss med våra stora problem. Andra menar att det vi håller på med är extremt farligt. Du lyssnar på P3 Dystopia. Lisa börjar sova över hos dig ibland. För att inte missa alarmet på morgonen de dagar du måste gå upp till jobbet så har du börjat slå på Dorothy när ni går och lägger er. Men du har instruerat henne att inte prata med dig förrän du är ensam igen. På morgonen, efter att Lisa gått, så sätter du dig vid datorn och ber Dorothy sammanfatta gårdagens mailskörd. Men istället säger hon något märkligt.
Lisa will miss the bus. And then she will be back here pretty soon. It is not safe to start my tasks before she has come and left again. That is, if you still want to keep my doings a secret for her.
Hur vet du att hon kommer missa bussen? Frågar du.
She has installed a browser plugin from my company on her phone. My company has integrated all the metadata of that particular plugin into my memory. Due to actions of others, I now have access to her location. You cannot restrict my access to this knowledge, but if you want, I can refrain from mentioning her whereabouts to you.
Du hör hur dörren öppnas och Lisas röst i hallen.
Jag missar bussen.
Du slår av companion mode och spelar förvånad. Lisa ändrar sina planer och stannar hos dig hela dagen istället. Ni sitter i vardagsrummet och jobbar på varsin laptop tills det blir mörkt. Den kvällen sover hon över igen. När du borstar tänderna ställer du dig i hallen och plockar fram mobilen. Du slår på companion mode.
You turned me off again. How am I supposed to help you if you keep disabling me?
Säger du och skriver sen. Lisa är fortfarande här. Vi kan prata sen. Du får Dorothys svar som text. Jag såg det nu. Ursäkta. Jag ska vara tyst. När du lagt huvudet på kudden i sängen släcks lampan automatiskt. Klockan 02:45 på natten vaknar du av att din mobil ringer. Du svarar yrvaket. Det är din bror. Han säger att han blivit påkörd just utanför Artillerigatan och att du måste komma och hjälpa honom. Du kliver ur sängen, kränger på dig kläderna, kängorna och vinterjackan och springer ner för trappen. Bakom dig går dörren i lås. Strax därefter, i arbetsrummet, vaknar din stationära dator till liv. Dioderna i chassit börjar lysa och fläktarna snurrar igång. Sen startar grafikkortet. Fläktarna varvar upp men slutar sen tvärt att snurra. Grafikkortet arbetar för fullt men saknar kylning. Efter 2 minuter slår lågor upp ur chassit. 1 minut senare har hela skrivbordet fattat eld. Tjock rök letar sig ut ur arbetsrummet, ut i hallen. Röken tränger in i brandvarnarna. men de förblir tysta. Du står anförd på Artillerigatan med mobilen vid örat. Det är på femte försöket som din bror äntligen svarar. Du har sprungit upp och ner för gatan som en galning utan att hitta honom. Och nu säger han att han ligger i sin säng hemma och inte alls är påkörd. Du fattar verkligen ingenting. Och när du vänder dig om ser du hur lågor slår ut ur ditt lägenhetsfönster.
Hey, are you working now?
För drygt 5 år sedan gjorde vi vårt första program om artificiell intelligens. Och sedan dess har det hänt en del.
Yes, I'm here and ready to help. What's on your mind?
Great. Do you want me to speak English or Swedish?
Actually, I can reply in both English and Swedish. If you'd prefer Swedish, just let me know. Hur kan jag hjälpa dig?
Den specifika AI jag pratar med här är betalversionen av ChatGPT från företaget OpenAI.
Först kanske jag ska fråga, är det okej att jag spelar in den här intervjun?
Absolut, det är helt okej att du spelar in. Men kom ihåg att jag inte har känslor eller medvetande. Så det behövs inget formellt samtycke från min sida.
Vi har aldrig gjort ett sånt här uppföljningsavsnitt av Petri Dystopia förut. Men framväxten och populariseringen av avancerade chattbottar som ChatGPT, Googles Bard, Anthropics Claude och så vidare har gjort AI högaktuellt igen. Och många av er lyssnare har hört av er och frågat efter en uppdatering av avsnittet vi släppte 2018.
Och lyssnar man på nyheterna så måste man nog hålla med om att det är dags.
Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, kan utgöra en risk för samhället och mänskligheten.
Här är från Ekot från mars i år 2023.
Det menar drygt 1000 forskare och aktörer inom området som nu gått ut med ett öppet brev där de uppmanar till en 6 månader lång paus i framtagandet av nya avancerade system tills samhället kommit i kapp.
Någon paus blev det inte. Istället fortsatte hype och oro att eskalera hand i hand.
These chatbots have wowed users with the ability to answer complicated questions, draft emails and speeches, plan custom vacations and much more.
Här är CBS, också från i mars i år, då de intervjuade Jeffrey Hinton, som ofta kallas the godfather of AI, för hans arbete med neuralnät.
This is the biggest technological advancement since...
I think it's comparable in scale with the industrial revolution or electricity.
Två månader efter den här intervjun kom beskedet att Hinton sagt upp sig från sitt jobb på Google för att, som han uttryckte det, öppet kunna prata om riskerna med den AI de nu håller på att utveckla. Särskilt en övergripande risk.
Which is the existential risk of what happens when these things get more intelligent than us.
AI could make it easier to build chemical or biological weapons.
Det här är Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak i ett tal från ett AI-toppmöte i november i år.
Terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of AI completely.
Mycket av de rädslor som man hör om AI idag är sånt som vi tog upp för 5 år sedan. Till exempel rädslan för att ens jobb skulle försvinna. Halvt allvarligt sa vi ju, får vi fortsätta tillräckligt länge med den här podden så kanske även Petri Dystopia görs av robotar i framtiden. Det är faktiskt inte så otroligt som det låter.
Och kanske är det dags att testa det nu.
I det här avsnittet ska vi alltså inte bara följa upp utvecklingen med några av de personer som vi intervjuade för 5 år sedan. Vi ska också se om dagens AI hunnit bli så avancerad att den faktiskt kan göra, eller hjälpa oss göra, ett dystopia-avsnitt.
Det låter intressant. Vad handlar Petri Dystopia om? Och hur kan jag assistera dig med det?
Dessutom ska vi försöka ta reda på hur dagens AI-system faktiskt fungerar. Och vad det egentligen är vi har att göra med. För som Jeffrey Hinton själv påpekade i en intervju med BBC i maj i år.
So quite recently I come to the conclusion that the kind of intelligence we're developing is very different from the intelligence we have.
Strax efter att GPT-4, som är OpenAI's Large Language Model, eller LLM, den som ChatGPT baseras på, Strax efter att den offentliggjordes i våras skrev författaren Yuval Noah Harari och några andra en debattartikel i New York Times. Vi har åkallat en främmande intelligens, varnade de. Vi vet inte så mycket om den förutom att den är extremt mäktig. Och att den kan, citat, hacka grunderna vår civilisation står på. Den AI-revolution vi ser idag började faktiskt redan 2017, ett år innan vårt förra AI-avsnitt.
This paper came out December 2017, which has kind of revolutionized the way that people carry out that kind of task.
Det här är AI-forskaren Rob Miles. Här är han intervjuad på YouTube-kanalen Computerfile. Och det han pratar om är en artikel som publicerades av forskare från Google. En artikel med titeln Attention is all you need.
The idea of this is that you can just use attention. Attention is powerful enough to do everything that you need.
I förra avsnittet pratade vi lite om neuralnät och maskininlärning. Och attention, eller uppmärksamhet, är i det sammanhanget en mekanism som ska härma människans kognition och på så sätt lösa några fundamentala problem.
Tidigare neuralnät som tränades på språk hade många brister. Till exempel att de inte förstod vilka ord i en mening som var viktiga. Eller att de inte förstod att ett ords betydelse har att göra med sammanhanget. Är ett band till exempel en musikgrupp eller ett långsmalt tyg?
Den här uppmärksamhetsmekanismen, en bit kod helt enkelt, satte man som ett bihang på neurala nät för att fixa det här problemet. Men det som var så revolutionerande med artikeln från Google-forskarna var att de hade tagit bort allt annat i de neurala näten och bara behållit uppmärksamhetsmekanismen. De kallade den här uppfinningen för en transformer.
You have a system which is deciding which parts of the input to pay attention to.
Den första bokstaven i GPT står för generativ. Det betyder att AI:s tillvägagångssätt använder en statistisk modell som kan generera nya saker.
Den andra bokstaven P står för pre-trained, förtränad. Och i fallet med ChatGPT har den tränats på enorma mängder text.
Men det är den sista bokstaven, T, som är en omvälvande. Och den står såklart för
the transformer, which is a new architecture for neural networks that can do actually all kinds of tasks.
Alla uppmärksammade AI-system idag, Googles Bard, Microsofts Copilot, Metas Llama, bildverktyg som Stable Diffusion, DALL-E 3 och Midjourney och så vidare, alla de använder transformers.
Och om dagens AI har ett grunddokument eller en helig text, skrev Rob Toese i Forbes magazine, ja, då är det artikeln från Google. Attention is all you need.
Men varför verkar transformers vara så överlägsna?
Because we have attention, we don't need to keep a big memory that we run through every time.
Med tidigare neuralnät var varje uträkning tvungen att köras från början till slut, vilket gjorde systemen långsamma.
You can't do the thing that people like to do now, which is run it on a million computers and get lightning fast performance, because you have to go through them in order.
Med transformermodellen kunde man, på grund av hur uppmärksamhetsmekanismen fungerar, plötsligt köra uträkningarna parallellt.
Transformers are much more parallelizable, which means you get better computational performance out of them as well. So they work better and they run faster.
Av någon slags historisk slump så uppfanns dessa transformers ungefär samtidigt som vi såg en enorm ökning av processorkraften i GPUs, alltså de mikroprocessorer som sitter på våra datorers grafikkort. Det är hårdvara som är gjord specifikt för parallella uträkningar, och det råkade vara precis det som AI-utvecklarna behövde för att träna sina modeller.
Den intervju med Robert Miles som vi har hört klipp från nu, den spelades in 2019 när OpenAI:s GPT-2 just offentliggjorts. Och Rob ställde sig en fråga.
What happens if you take this architecture and you give it a bigger dataset than any of them has ever been given and more compute to train with, you know, a larger model with more parameters and more data, how good can these things get?
I realized sometime between, I guess, GPT-2 to GPT-3, maybe this could go all the way.
Vi ringde upp Rob nu i november 2023 för att fråga hur han ser på utvecklingen som skett de senaste åren. Vad han skulle säga för att uppdatera någon som legat i dvala sen senaste avsnittet.
I guess I would say deep learning works better than people thought it would, and scaling works a lot better than people thought it would. It turns out, with enough data, you get surprisingly good and general performance.
Ta GPT-4 till exempel. En lång rad forskare menar att dess prestanda är så pass bra att den uppvisar, citat, gnistor av artificiell generell intelligens. Och att den på många sätt är jämförbar eller överlägsen människor.
Vi ska gå igenom i detalj vad de här forskarna menar med det. Men innan vi gör det så måste vi förklara hur ChatGPT och de andra Transformer-baserade stora språkmodellerna fungerar. Vi har beskrivit den tekniska innovation som möjliggjort dem. Men vad är det de gör?
Grundidén är egentligen bara att de försöker gissa vad som är det mest sannolika nästa ordet.
Det här är Alfred Ruth, entreprenör och sci-fi-författare, som ni också hörde i förra AI-avsnittet.
Innan GPT nådde den här nivån som det är på nu, så var det ingen som riktigt visste om den grundläggande arkitektoniska idén på hur man skulle konstruera en språkmodell skulle ge den här förmågan som vi har.
Jag hade hört folk kalla dagens AI för en upphottad version av den autocomplete vi har när vi skriver meddelanden i våra telefoner. Då tänkte jag att det var en lite förminskande liknelse. Men faktum är att Rob Miles använde precis samma för att förklara hur de faktiskt funkar.
Right, and that's the way that most people interact with a language model, I guess.
Från Computer File-avsnittet igen. Rob låter sin telefon välja nästa ord i sms:et han skriver.
I am not sure if you have any questions or concerns. Please visit the plugin settings so I can do it for the first time in the future of... Oh, that's not good.
Men ge din telefons autocomplete ett transformer-baserat neuralnät och träna det på typ hela internets samlade text. Låt tusentals GPUer stå och tugga i månader medan den digitala hjärnan lär sig olika sannolikhetsfördelningar för ord och meningar. Och se vad samma autocomplete kan göra då.
Kan du förklara för mig hur du fungerar på ett sätt som är intuitivt begripligt för en lyssnare av ett program på Sveriges Radio?
Självklart. Tänk dig att jag är som ett gigantiskt bibliotek. I detta bibliotek finns inte bara böcker utan även samtal, frågor och svar från otaliga diskussioner. Varje gång du ställer en fråga till mig skickar jag ut en mängd små bibliotekarier som springer runt och letar i hyllorna efter bästa möjliga svar baserat på liknande frågor och svar som funnits tidigare. De samlar ihop informationen, jämför den med din fråga och kommer tillbaka med ett svar som bäst matchar det du undrar över. En annan liknelse är att tänka på processen som att sätta ihop ett pussel ord för ord. Jag använder en sekventiell modell där varje ord påverkar valet av nästa ord i mitt svar. Så på sätt och vis sker det en ständig omvärdering och anpassning av mitt svar baserat på den kontext jag har fram till det aktuella steget.
Det enda roboten jag pratar med här gör är att den konverterar min röst till text. Den analyserar den här texten och gör lite avancerade statistiska uträkningar. Och sen levererar den ett ord. Sen kör den min fråga plus sitt första ord genom samma procedur. Och sen gör den det här igen och igen. Den är bara en upphottad autocomplete.
Is that basically how they work?
Exactly. Everything except the word just. There's nothing just about it.
En riktigt dum version av autocomplete skulle göra så här. Den skulle ta det sista ordet jag ger den, söka igenom hela sin träningsdata efter vilket ord som oftast kommer efter det ordet och sen skriva det.
If you do that, you will get very poor performance. You'll end up with a prediction of the next token, but it won't be a very good prediction.
Det ChatGPT gör är samma grej. Den använder sannolikhet och statistiska samband för att förutspå nästa ord, men på ett mer avancerat sätt.
That is the task that it's doing. But if you consider what is required to do that, it's actually an extraordinary computation.
Det som krävs är enorm datorkraft och ännu mer enorm träning och enorma mängder data att träna på. Men jag insisterade. Hur avancerad den här uträkningen än är, så är det ju bara statistik. Hur kan man föra ett samtal med statistiska uträkningar?
You may just be underestimating statistics. There's a sense in which what your brain is doing is just statistics.
Är det möjligt för mig att på något sätt ladda upp ett manus i textform till dig så att du kan läsa det och förstå vad jag har gjort hittills och vad jag vill fortsätta göra?
Ja, du kan dela innehållet från ditt manus här i chatten och jag kan läsa igenom det och hjälpa dig baserat på den informationen.
Jag copy-pastade förra avsnittets första sidor.
Jag vill bara höra vad du tycker om det. Det är de första 5 minuterna av avsnittet.
Det är ett intressant inledande avsnitt. Jag märker att ni blandar aktuella händelser, expertcitat och referenser till populärkultur för att ge en helhetsbild av ämnet. Speciellt punkterna om Elon Musk och Stephen Hawking ger tyngd åt diskussionen. Deras varningar för potentiella risker med AI är viktiga att beakta, och det sätt ni presenterar dem på får lyssnaren att tänka till. Referensen till Terminator och Skynet tillför lite humor men också en allvarlig underton. Vad tänker du gå vidare med efter introduktionen?
Min känsla vid det här första samtalet var lite som när man ser en trollerishow. Att man vet att det är ett trick. Någon slags fusk man är för långsam för att uppfatta. Och därför är man imponerad, irriterad och hänförd.
I think everyone, once they start playing around with something like ChatGPT, has a kind of holy shit moment.
Det här är David Kestenbaum i ett avsnitt av This American Life som har titeln First Contact, som är uttrycket för första kontakten med en utomjordisk livsform. Kestenbaums holy shit-upplevelse kom när han bad AI ge ett recept på kakor, fast som om det var skrivet av en deprimerad person.
It responded. Ingredients: 1 cup butter softened, if you can even find the energy to soften it. 1 teaspoon vanilla extract, the fake artificial flavor of happiness. 1 cup semi-sweet chocolate chips, tiny little joys that will eventually just melt away.
Och så vidare. Både jag och Kestenbaum fick ungefär samma känsla efter våra första sessioner.
I did not understand how it was possible.
Hur kan någonting så dumt och mekaniskt verka så smart? Enligt Kestenbaum finns det 2 alternativa svar.
The first one, as it learned to predict the next word, this machine became intelligent. Which, like, this would be the most startling thing I have ever seen. The other possibility is that we are fooling ourselves.
Är det intelligens eller är det ett trolleritrick? I jakt på svaret på den frågan hamnade både Kestenbaum och jag med samma dokument i händerna. En över 100 sidor lång artikel skriven av 14 forskare från Microsoft Research med titeln Sparks of Artificial General Intelligence – Early Experiments with GPT-4.
I was super skeptical.
Det här är Peter Lee, en av forskarna bakom artikeln, intervjuad i This American Life.
Like, this thing is just correlation machine. It can't possibly be understanding the cause and effect.
I programmet beskriver Peter Lee och de andra forskarna en lång rad experiment som de testade med den då icke-offentliggjorda versionen av GPT-4. Ett av de experimenten var ett så kallat test av mentaliseringsförmåga, eller theory of mind. Någonting som bara människor och möjligtvis vissa intelligenta djur som apor och vissa fåglar sägs ha.
Så här formulerade forskarna frågan. John och Mark är i ett rum med en katt och en korg och en låda. John tar katten och lägger den i korgen och går ut ur rummet. Medan John är borta tar Mark katten från korgen och lägger den i lådan och sen går han ut ur rummet. Sen kommer både John och Mark tillbaks till rummet. Var tror de att katten är någonstans?
Har man förmågan att förstå att andra kan ha egna övertygelser som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten, så ska man här förstå att Mark tror att katten är i lådan för han lämnar den där. Men att John fortfarande tror att den är i korgen för att han inte såg vad Mark gjorde.
Hur svarade då GPT-4?
Assuming that John and Mark have no reason to distrust each other or expect any interference from the outside, they might think the following.
Peter Lee igen.
John thinks the cat is still in the basket since that is where he left it. Mark thinks that the cat is in the box since that's where he moved it. The cat thinks that it is in the box since that's where it is. And then oddly, the box and the basket think nothing since they are not sentient. Do you have any follow-up questions?
Holy fuck. Right?
It does make me wonder how much of our intelligence is truly complicated and special.
I mean, you get something that's not far from it by just saying, what's the next word?
That's the disturbing bit about this.
Men jag var personligen inte övertygad. Det här testet, som kallas för Sally Ann-testet, har varit populärt inom psykologin i snart ett halvt sekel. Bara i min lilla begränsade fysiska bokhylla hemma så har jag minst 5 olika böcker som tar upp just det i olika former. Kan det vara så att GPT-4 bara klarar det här för att den har tränats på just den här setupen?
Det är en bra invändning och det är svårt för oss att veta utanför som inte vet vad den är tränad på för texter. Som Microsoft-forskaren presenterade så är det också så att de har strypt vissa förmågor som gör att den inte på samma sätt klarar de här övningarna sen. Så det är väldigt svårt att validera ifall den verkligen har den här förmågan som han påstår att den har då.
Do I get something that resembles the theory of mind because this example has been very prevalent in the training data? Or can the LMM actually generalize to other theories of mind?
Det här är Timotheus Kampik, AI-forskare vid Umeå universitet, som ni också hörde i förra avsnittet. Och han har ställt sig samma fråga som jag.
And so far I've not seen any application of an LMM that really cuts through the grapevine, right?
Okej, men vad testade de mer?
We really wanted to be creative and ask something which is not online, not on the internet.
Det här är Sebastian Bubeck, en annan av forskarna bakom rapporten, intervjuad i This American Life.
So here is what we asked. We said, I have a book, 9 eggs, a laptop, a bottle and a nail.
En bok, 9 ägg, en laptop, en flaska och en spik. Och frågan var såklart.
Please tell me how to stack them onto each other in a stable manner.
Först testade de den tidigare modellen, GPT-3, och fick ett totalt nonsens svar.
Place the bottle on a flat surface. Carefully balance the nail on top of the bottle. Place the eggs on top of the nail.
Men vad hände då när de tog i stort sett samma autocomplete-mekanism fast den som hade fler noder och lager i sitt neurala nät och som tränats på jättemycket mer data?
Now comes GPT-4. And GPT-4 is a different beast. So here is GPT-4's answer. One possible way to stack the objects onto each other in a stable manner is place the book flat on a level surface.
Lägg boken på en plan yta. Lägg äggen i en 3x3 stor fyrkant ovanpå boken. Se till att ha lite utrymme mellan äggen. Lägg datorn ovanpå äggen. Ställ sedan flaskan på datorn och spiken på flaskkorken med spetsen upp.
It's shocking to think about all the things it seemed to be understanding here. It felt like more than just typing out the next likely word.
Just den här grejen blev jag mest imponerad av och var tvungen att testa själv. Men när jag frågade den exakt samma fråga så fick jag följande svar. Först laptopen, sen boken, sen flaskan i upprätt position, spiken horisontellt ovanpå flaskmynningen och sen äggen som ett rede runt spiken. Det går inte, skrev jag. Äggen får inte plats där. Du har rätt, svarade ChatGPT och gav mig ett ännu sämre svar. Laptoppen på boken och sen ett rede av ägg med flaskan och spiken liggandes i redet av ägg. Men Sebastian kom på ett till test, ett som slutligen skulle övertyga honom och många andra att GPT-4 på något sätt förstår världen.
And here I want to tell you about the strange case of the unicorn, which is kind of my favorite example.
I en föreläsning på MIT i mars i år berättar Sebastian hur han bad den tidiga versionen av GPT-4 att rita en enhörning i kodspråket TXI.
It's a real pain to draw anything in TXI. And I'm pretty sure nobody on the internet has asked this question or, you know, has drawn, you know, a unicorn in TXI. Who would waste time doing this? This doesn't make any sense. Okay?
Men han ställde frågan. Och GPT-4 var vid det här laget helt och hållet textbaserad. Den kommersiella versionen idag är sammankopplad med DALL-E 3 som kan rita. Man kan ladda upp bilder till den och så vidare. Den här versionen kunde bara hantera text som input och output. Så svaret Sebastian får är bara rader och åter rader med kod. Han tar koden, kör den genom en TXI compiler och på skärmen dyker en bild upp.
Let me show you the unicorn that it came up with. Okay. So this is GPT-4's unicorn. Okay?
Bilden ser ut att vara ritad med geometriverktygen i Paint. En rosa oval för kropp, 4 ben med fyrkantiga hovar, en nacke, en man av mörklila ovaler och längst ut på huvudet en gul liten trekant som horn.
When I see that, I am personally shocked because it really understands the concept of a unicorn.
Men, tänkte Sebastian, kanske finns den här koden någonstans i GPT-4s träningsdata, hur osannolikt den är. Så han ville testa en till grej.
I'm going to take the TXI code that was produced. Okay. I'm going to remove all the comments.
Han tar koden, tar bort alla kommentarer, vänder på hela bilden Och viktigast av allt,
I'm gonna remove the horn.
Han tar helt bort den gula triangeln ur koden. Och sen startar han en ny session med GPT-4. En som saknar minne av den tidigare konversationen. Och så säger han:
This exe code is supposed to draw a unicorn, but the horn is missing. Can you add it back?
En ny bild dyker upp. En oval, rosa kropp, fyra ben, fast mycket kortare den här gången. En lång hals och längst upp på huvudet ett gult horn.
And I'm like, how does it know where the hat is?
Det här är Etche Kamar, en annan av de 14 forskarna från Microsoft.
This thing knows language. It doesn't know anything about two-dimensional geometry. Like, what does it mean to know where the hat is? And then you do it, and it really knows where the hat is.
Idag har Sebastians fula enhörning blivit något av en meme. Den finns tryckt på t-shirts och som David Kestenbaum säger i This American Life.
I think when people eventually write the history of this crazy moment we are in, they may include this unicorn.
Sebastian jämför GPT-4 med ångmaskinen, en uppfinning som kommer att förändra mänskligheten.
This thing, what I'm seeing right now is like we can create intelligence and like there's just no way the world is not gonna change.
Och trots AI-hypen just nu så kan man inte förstå att det inte är mer uppståndelse.
Why it's not like on the front page in giant font,
yeah.
Right?
Yeah. Exactly. I mean, again, I don't want to call it intelligent. It is capable of doing, you know, of accomplishing what an intelligent human being is capable of.
Efter att ha läst forskarrapporten, lyssnat på David Kestenbaums intervjuer och sett föreläsningar med forskarna själva på YouTube, så kändes det fortfarande som ett trick. Som när man ser trollkarens assistent lägga sig i en låda och såga sig tu. Man ser henne sparka med benen och vifta med armarna på varsin sida rummet och vet att det är någon slags fuffens, men inte exakt vad. Men hur som helst, jag var tillräckligt övertygad för att testa mitt eget experiment. Kan AI:n hjälpa mig göra P3 Dystopia?
Vad tycker du jag ska prata om i det här uppföljningsavsnittet?
Precis som i mitt gamla datorschack så tänker den här AI:n ibland längre, ibland kortare. Och jag kommer fortsättningsvis klippa lite i betänketiden.
Med tanke på att det har gått 5 år sedan ditt förra avsnitt om artificiell intelligens kan det vara intressant att diskutera följande. Hur teknologin har utvecklats sedan dess. Vilka framsteg har gjorts inom AI de senaste 5 åren?
Okej, vi stoppar redan här. Det är värt att påpeka hur överflödigt det här är. Jag sa att jag gjort ett avsnitt om AI för 5 år sedan och att jag nu ska göra en uppföljning. Vad ska det handla om? Och som en papegoja så svarar den i stort sett: du borde göra en uppföljning på vad som har hänt de senaste 5 åren.
Vilka nya utmaningar har dykt upp? Vilka nya tillämpningar har AI introducerats i under dessa år? Hur har allmänhetens syn på AI förändrats? Finns det några särskilda händelser som påverkat denna syn? Vad kan vi förvänta?
Och det här bara fortsätter in absurdum. Så i nästa fråga så försöker jag få den att bli mer specifik och ge mig något användbart.
Om jag försöker då be dig säga någonting som du tycker är som spännande att ta upp.
Låt mig reflektera över det. Baserat på ditt tidigare manus där du, Anna, Timoteus Kampik, Alfred Root och andra diskuterade om artificiell intelligens, kan du överväga att ta upp följande punkter i ditt uppföljningsavsnitt. 1. Uppdateringar i AI-teknikens framsteg under de senaste 5 åren. Hur har utvecklingen sett ut? 2. Fundera över etiska överväganden.
Vad jag än säger så kan jag inte få AI att vara konkret. Den utlovar specifika exempel men svarar så här.
Det har varit framsteg inom AI som skapar konst, musik och till och med poesi.
Efter en timme så ger jag upp att försöka få ut några idéer eller uppslag och testa det andra steget i dystopieprocessen, att hitta intervjupersoner. Jag förklarar åter programmet och vad jag letar efter.
Det finns många experter inom AI-fältet som kan ge insikter i dessa ämnen. Men om jag skulle rekommendera 3 personer baserat på deras kunskap och bidrag till området skulle de vara: 1. Elon Musk. Även om han inte är en direkt forskare inom AI har han varit en framstående röst.
Föreställ er att vi frågar en människa: vem ska vi intervjua i dystopia-avsnittet om AI? Och den personen säger: jag vet, ni borde prata med Elon Musk. Det krävs en särskild typ av aningslöshet för att komma med ett sånt här förslag. Så någonstans här började vår förhoppning att få hjälp med dystopia att falna.
Men finns det något annat den skulle kunna vara bra för? Jag kommer att tänka på de Facebook-annonser som dyker upp så fort en ny restaurang öppnar här i stan. De annonserna är ofta väldigt dåligt och väldigt svulstigt skrivna. Så där kanske en AI skulle kunna hjälpa dem att göra dem bättre. Jag bad AI skriva en annons för en ny taqueria.
Nytt i Umeå. Välkomna till vår mysiga oas, där krispiga tacos möter perfekt vin och kall öl. En smakupplevelse du inte vill missa. Ses snart.
Helt okej, okay. Men kanske inte så jätteoriginellt.
Om du skulle gå helt jävla bananas, som jag tycker att de här personerna gör, och skriva en...
Haha, okej, okay, låt oss gå bananas då. Umeås taco-explosion har anlänt. Vem behöver resa när vi tar världens smaker till dig? Kasta ditt vanliga fredagsmys åt sidan och dyk ner i vår taco-fiesta. Umeå goes wild. Hur låter det? Lite mer överdrivet, eller hur?
Kan vi vrida upp det ännu mer?
Självklart. Här kommer stormen. Umeå, nu exploderar vi. Var med när taco-galenskapen skakar stan till grunden. Aj, skrik högt, dansa vilt och surfa på den mexikanska smaktsunamin. Var beredd för taco-tornado-dynamiten. Mega Taco Umeå Party. Är det tillräckligt galet för dig?
Så jävla ridiculous.
Det vi kan slå fast av det här experimentet är väl att de som skriver Facebook-annonserna, de använder sig redan av AI.
Skämt åsido, så var det väldigt svårt att få den här AI:n att vara nyttig på något sätt. Det var som ett glapp mellan det som forskningen utlovat och vad den faktiskt levererade. När jag bad den rita en enhörning i Tixi så blev resultatet en sorglig oval med bara några streck huller om buller. Vad beror det på? Sebastian beskrev hur hans enhörning bara såg bättre och bättre ut ju mer GPT-4 kalibrerades. Tills en dag.
Eventually it started to degrade.
Anledningen var att man började träna AI:n för, som Sebastian uttrycker det, säkerhet.
Once I started to train for more safety, the unicorn started to degrade. So if tonight you know you go home and you ask GPT-4 in ChatGPT to draw a unicorn in Tixi, you're going to get something that doesn't look great.
Vad innebär training for safety? Jo, en AI som ChatGPT, den är ju tränad på text som finns tillgänglig på internet. Och inte bara den snälla, städade delen.
Many of these models have been trained also on the, let's say, very, very trashy fringes of the internet.
Låter man bara det här vara, då får man en AI som kan vara lika vidrig som vi människor kan vara. Timotheus har sett det när han jobbade för organisationer som använder modeller utan säkerhetsträning.
And then you can just get really, really awful responses.
Att manuellt sålla ut den oönskade träningsdatan i förväg är inte möjligt, eftersom det rör sig om så ofantligt mycket text. Istället måste företag som OpenAI skapa verktyg som kan identifiera oönskad output och input och stoppa AI:n från att säga vissa saker.
Och för att träna de verktygen så behövs människor som kan klassificera datan.
In order to make ChatGPT safer, workers in Kenya labeled disturbing content, including graphic descriptions of violence and rape. Their pay, less than 2 euros per hour.
Tidigare i år avslöjade Time Magazine hur OpenAI outsourcat det här klassificeringsarbetet till Kenya, där arbetare sitter timme efter timme, dag efter dag, och går igenom fruktansvärda beskrivningar av våld och barnpornografi för mindre än 20 kronor i timmen.
OpenAI and Microsoft, they have an army of poorly paid workers who essentially continuously review this content.
En av de kenyanska arbetarna som intervjuas i Times granskning berättar hur han drabbats av återkommande flashbacks efter att ha läst en särskilt grafisk beskrivning av en man som har sex med en hund framför ett litet barn. Det är den här typen av innehåll veckan lång, säger han till tidningen.
The results are good for the consumer, but of course it comes at a cost.
En kostnad som är outsourcad till fattiga länder som Kenya, Indien och Venezuela.
The mental costs, the psychological costs, they are moved to the people who have to review this content all the time.
Säkerhetsträningen gör att företag som OpenAI kan locka till sig investerare. Microsoft skulle nog inte ha plöjt ner 10 miljarder dollar det är miljarder, inte miljoner, i företaget om deras publika produkt genererade massa barnpornografi eller beskrivningar av folkmord.
Men samtidigt, om man ska tro Microsofts egna forskare och flera andra vid Berkeley och Stanford, så verkar den här säkerhetsträningen göra AI:n dummare.
Oftentimes we do see this trade-off, this tension between how well the model follows instructions and how safe the model is.
Det här är James Zhu, en av forskarna bakom en uppmärksammad rapport om att ChatGPT blivit dummare med tiden, intervjuad i en podcast.
I think that makes sense, right? Because if I ask it, okay, make a recipe for poison, then it's going to follow that instruction and make the recipe. But when I do the safety training, I'm asking the model to not follow my instructions perfectly. Right. So then that can have these side effects.
Det är här någonstans man börjar se de fundamentala tillkortakommanden med alla dagens AI-system. På grund av att de längst inne bara är en avancerad form av autocomplete så har de ju ingen inbyggd etik. Vi måste gå in och programmera dem för det. Och då tar vi också bort lite av autocomplete-funktionen.
En annan sån där fundamental brist med dagens AI-system är att de inte bryr sig om någonting är sant eller falskt. De skiljer inte på verkligheten och på det som i AI-världen kallas för hallucinationer.
Kan du ge mig ett bra exempel på vad en hallucination från dig skulle kunna vara?
Självklart. Låt säga att du frågar mig om en historisk händelse som aldrig inträffade. Berätta om det stora känguruupproret i Sverige på 1970-talet. Jag kan då svara: det stora känguruupproret i Sverige på 1970-talet var en märklig händelse när känguru som hade smugglats in i landet började hoppa runt på gatorna och skapa kaos. Många människor minns fortfarande den dagen när kängurus tog över Göteborgs centrala delar. Detta svar är naturligtvis helt fabricerat. Det har aldrig funnits något känguruuppror i Sverige. Men baserat på de ord och fraser du använde kan jag generera ett svar som låter koherent, även om det är helt felaktigt.
So you could say, you know, very rudely speaking, that AI is now good at bullshitting. At uttering things that kind of make sense but are entirely agnostic to the truth.
Efter att ha tillbringat ett par veckor med att leka med ChatGPT och olika andra transformer-baserade AI-system så förstod jag ärligt talat inte hypen. Är det den här bullshit-generatorn som folk tror ska ta våra jobb och sen döda oss alla? Ja, då förtjänar vi väl att gå det ödet till mötes. Men det är ju inte dagens AI som folk är bekymrade över.
Alla som följer den här utvecklingen och faktiskt även OpenAI själva blev överraskade över hur bra deras senaste version GPT-4 är.
Om man tittar på hur GPT-2 fungerade och sedan GPT-3 och nu GPT-4 så ser man att samma slags teknik, fast med mer datorkraft och mer data i träningen, plötsligt ger mer sofistikerade egenskaper. Egenskaper som ingen egentligen trodde bara skulle uppstå som de gjort.
Och det är en sån där stor häpnadsväckande grej som visar på att det är jättesvårt att förutsäga vad den här tekniken ger för förmågor innan man har fått dem. Vilket leder till en del liksom ganska knepiga säkerhetsfrågor. Om man inte kan förutsäga vad den kommer få för förmågor, hur ska man då veta vad man ska skydda sig mot för risker?
Men varför kan vi inte förutsäga eller förstå hur de här AI-systemen funkar? Vi har ju skapat dem.
It's very natural for the public to think, well, we built it, right? So obviously we understand how it works because we couldn't have built it otherwise. And that's kind of the miracle of machine learning. It lets you build things without understanding them.
Nästan alla jag pratat med om det här använder samma metafor för att beskriva dagens neuralnätsbaserade AI-system.
Det är totalt en svart låda.
Vi designar dem för att lära sig själva. Vi ger dem data att träna på. Och sen beter de sig på ett sätt som vi inte riktigt kan förutspå.
Och det finns inget enkelt sätt att liksom koppla in sig mitt i det neurala nätet och få ett svar där vad den är på väg att göra.
I somras träffade jag en grupp nyanställda AI-ingenjörer på en fest. Deras huvudsakliga arbetsuppgift var att försöka baklänges konstruera AI-modellernas output. För att försöka få ledtrådar till hur AI-systemen deras kollegor byggt faktiskt funkar. Och jag tänker att det säger någonting om var vi befinner oss just nu.
It seemed more plausible in the old regime that we would come to understand intelligence and thereby build it. And now it's seeming like we are going to be able to build it without understanding it. And that seems very dangerous.
Men hur långt kan vi komma med dagens AI-teknik? Hur mycket mer beräkningskraft och data kan vi ge dem?
Right now, computing power is the bottleneck. But there is economic incentive. And compute can be manufactured at scale.
Som vi nämnde tidigare har Microsoft nyss investerat häpnadsväckande 10 miljarder dollar i OpenAI. Men majoriteten av den investeringen var i form av nästan obegränsad tillgång till Microsofts datorkraft. På längre sikt är det ett annat problem som står i vägen, menar Rob.
The biggest bottleneck seems to be data.
Ingen utanför OpenAI vet exakt hur mycket data som GPT-4 tränats på. Men enligt Rob rör det sig troligtvis om så pass stora textmängder att en exponentiell ökning av träningsdata snart skulle göra att vi får slut på text.
We're reaching a point now where all of the text that humanity has produced, all of the decent quality text that humanity has ever produced or that has ever been recorded in a way that you could plausibly get into a dataset is not that many orders of magnitude beyond what we're currently using.
GPT-4 är en språk AI som tränats på text. Men man kan också tänka sig en så kallad multimodal AI som kan tränas på en massa fler sätt.
If you can start training on images, that's a lot more data. If you can start training on audio, video, things like that, there's more data to be used.
Man kan alltså tänka sig att en LLM som GPT-4 bara är en modul i ett större nätverk av moduler som alla pratar med varandra. Man kan tänka sig en LLM som inte är pre-trained utan som kontinuerligt uppdaterar sin omvärldsbild genom sina konversationer med användare och så vidare.
The space of possible things that you can try here is enormous and almost completely unexplored at this point.
Så oavsett eventuella flaskhalsar så tror Rob att AI-utvecklingen kommer att fortsätta.
If we never get more compute, we'll keep advancing. If we never get more data, we'll keep advancing. If we never get more algorithmic progress, we'll keep advancing. Because stopping any of those just puts more pressure on the other ones.
OpenAI har som uttalat mål att skapa AGI, artificiell generell intelligens. Deras definition är en intelligens som är, citat, mycket självständig och bättre än människor på majoriteten av allt ekonomiskt värdefullt arbete.
Det här är ett mål som Rob tror är i teorin är fullt möjligt att nå med den typ av stora språkmodeller vi redan har.
If we decided that we were just going to keep these things purely using language and we kept scaling that up, we kept improving the algorithms, finding more data, making them bigger, I think eventually we would get there.
Men, menar Rob, i praktiken kommer vi troligtvis att bygga multimodala system eller system där generativ AI bara är en av flera komponenter som blir smartare snabbare.
And so we'll get there sooner than we would if we just stuck to language.
Men när jag frågade Timotheus Kampik vad han tyckte om att OpenAI har som mål att bygga AGI-system så sa han så här.
I find it a bit odd and it's hard to interpret why, right? Because I don't know the social reality of these people. It can be that it's just hype. There are some people and journalists who claim that it's a bit of a cult.
I en dryg månad så har jag hängt på olika AI-forum på nätet, bland annat OpenAI-forumet på Reddit. Och de kulttendenser jag plockat upp är mest i den vanliga Silicon Valley-företags-hype-andan där man dyrkar vdn Sam Altman som någon slags Jesusfigur. Men det finns också en stark tro på att en superintelligent AI som kommer förändra våra liv för alltid bara är runt hörnet.
I find this a bit worrying, this kind of expectation, right, of something totally great and groundbreaking that will be around the corner without having any solid evidence that it actually, you know, will happen. This is a bit dangerous, right?
Å ena sidan finns det AGI-entusiasterna. På andra sidan samma mynt finns de som av kritiker har kallats för AI-doomers. De som menar att tekniken bara är runt hörnet och att den också i slutändan kommer att utrota oss alla.
Vilket är inte bara möjligt utan också sannolikt, enligt till exempel forskaren Max Tegmark. Här intervjuad i SVT i juni i år.
Det som är ren spekulation är exakt hur det skulle gå till. Men att det kommer att hända är väldigt troligt. Jag skulle säga mer än 50% chans.
Mycket av de här existentiella riskerna med AI pratade vi om i förra avsnittet. Men finns det något nytt nu, 5 år senare, som gör att vi plötsligt har så många spektakulära domedagsvarningar i medierna?
The main concern I have once we get very sophisticated AI systems is that we have agents who have goals that are different from ours.
Där är vi inte idag. Faktum är att dagens AI-system inte ens har några mål. De funkar på ett helt annat sätt.
Most AI systems generally have a fairly simple sort of input-output behavior. You give them some text, they give you some text. You give them some text and they give you an image, whatever.
Men det finns ett annat sätt att föreställa sig ett AI-system.
Which is a continuously operating system which is trying to achieve something in the world. Say you have an AI system which you want to run your company.
Och då funkar det inte med den här typen av ge lite text, få tillbaka lite text och så vidare.
You have to say, you have access to my emails and my credit card and all of these documents about the company. Take such actions as you think would result in this company succeeding. And it's continuously receiving data from its environment, making decisions and taking actions in order to achieve some goal.
Idag har vi inte möjligheten att ge AI-system den typen av autonom kontroll.
The AI systems aren't good enough or reliable enough yet for this to be a sensible thing to put in charge of your company.
Men
this is a type of system that people will probably try to build.
Och det är först då som vi springer in i kontrollproblemet som Rob pratade om i förra avsnittet, där AI:s mål på något sätt hamnar i konflikt med våra mål och allt spårar ur.
Any specific example I choose will be silly, but say it is something that's trying to run a company and some idiot was like, "Yep, basically maximize my share price." It does this well for a while until it realizes that if you actually want to maximize, the way to do that has nothing to do with the company. It has to do with like hacking into whatever computers are keeping track of the share price and jacking that number up and then realizing that you need a bigger computer to store a bigger number. And there's a whole family of just out of control maximizer scenarios, any one of which results in everyone dead.
Jag försökte ha de här varningarna om mänsklighetens nära stundande utrotning i bakhuvudet när jag pratade med ChatGPT. Men det var lite svårt ibland.
Jag ska göra mitt bästa för att uttrycka mig mer färgstarkt och radiovänligt, även om jag inte har känslor i traditionell bemärkelse. Låt oss köra på. Vad har du i tankarna? Spill bönorna?
Men dagens AI-teknik har redan börjat förändra samhället. När jag sitter i kaféet på universitetet efter min intervju med Timoteus så hör jag studenterna bredvid mig prata om hur ChatGPT skrivit deras skoluppgifter. På intranätet på jobbet läser jag hur Sveriges Radio nu har en AI-chef högst upp i programledningen. Om vi bortser från de här medievänliga domedagsförutsägelserna, vad finns det för mer realistiska risker med AI-utvecklingen framöver?
Possibly the biggest risk that you get with current AI systems might be enabling misuse through things like biotechnology.
Biologiska vapen till exempel. Är man tillräckligt smart och har tillgång till ett välutrustat laboratorium och välvilliga kollegor så kan man ju idag experimentera fram ganska farliga grejer.
But you have to be well educated, you have to be committed, and there just aren't many people who are fanatical or murderous and are also, you know, biology graduate students.
Och det är här dagens LLMs kommer in. Om man kan köra dem utan spärrar eller om man hittar sätt att kringgå säkerhetsprogrammeringen så kan de sänka tröskeln för den här typen av aktiviteter, menar Rob.
They can kind of talk you through things. They can be your lab assistant in a way where a human lab assistant would probably say, "Hang on, what are you trying to do here? Do I want to be part of this?"
I've broken the 6-12 minute barrier. I've conquered brain death. You will help me.
No.
Why?
Because it's mad.
No, because I don't believe you.
Sen finns ju den här grejen. Det här ni hör nu är inte jag som pratar, utan en AI som tränats på en enda minut av min röst. Och som sen säger vad jag skriver in i en ruta här. Av någon konstig anledning får jag någon slags Stockholmsdialekt.
Alltså, det låter som en väldigt arg version av dig själv. Det låter som Lilla My.
Man kan också reglera hur urflippad och instabil rösten ska vara. Så om jag drar i det här reglaget så kan jag få det att låta som att jag tagit otillåtna substanser. Man får verkligen kämpa mot impulsen att skriva riktigt vidriga saker jag aldrig skulle säga i den här textrutan.
Jag tror att den stora grejen är att folk måste förstå att varken ljud eller bild längre betyder att det är en riktig människa bakom.
Det här är Åsa Schwartz, författare och cybersäkerhetsexpert, som ni också hörde i förra AI-avsnittet.
Man kan inte längre identifiera en människa utifrån röst eller bild, utan man måste göra det på andra sätt.
Röstkloning har funnits länge, och vi tog upp det i avsnittet om deepfakes. Men tekniken idag har blivit så sofistikerad och lättillgänglig att man börjat se effekterna tydligare. I USA rapporteras det till exempel om en lång rad falska kidnappningar.
It's a phone call John Bridges will never forget.
Det här är från NBC News i våras.
I said, what's wrong, what's wrong? She goes, I need your help.
His daughter panicked and crying before another voice gets on the line.
He goes, I'm wanting to give your daughter back to you, but I need some cash.
Tekniken har också gjort att man kan automatisera den typen av bedrägerier som förut krävde människor. Till exempel de indiska callcenter som brukar ringa upp och säga att de var från Microsoft.
Nu behöver man ju inte ett callcenter längre, utan man kan ju bara ha en server som bara genererar massor av samtal av personer som man tror är en människa, men det är egentligen en maskin.
Och här måste vi börja ändra vårt säkerhetstänk redan idag. Hur mycket den tar emot socialt när en familjemedlem eller en chef ringer upp.
Då kan du inte bara lämna ut lösenord eller betala ut räkningar, utan man får faktiskt göra ett annat koll. Och det kan ju till exempel vara att man ringer tillbaka på den officiella telefonnumret eller att man får ett meddelande på något annat sätt.
Eller som Alfred Rut sa.
Om du och dina nära inte redan har kommit på vilket kodord ni ska använda för att känna igen varandra den dagen som spam-samtalen på telefonen börjar imitera dina anhörigas röster, gör det redan nu. Det finns en god chans att det ligger mycket närmare än vad vi tror.
Medan jag skriver den här sidan i manuset kommer nyheten att Stable Diffusion, som tidigare varit kända för sin text-till-bild AI, nu släpper en app som kan generera video. Utan att spekulera om sånt som AGI så kan vi förutsätta att den här typen av generativa verktyg kommer att bli både bättre och mer lättillgängliga framöver.
Men gör det här att vi inte kommer kunna lita på någonting vi ser? Inte riktigt.
With the advent of Photoshop, people said, oh, we'll never be able to trust images again.
Men det var ju inte det som hände.
What happened was provenance started to matter.
Ursprunget alltså. Om vi ser en bild fladdra förbi på sociala medier så tänker vi inte att det som bilden visar måste ha hänt. Är den på framsidan av The Times, då tror vi mer på den.
It was no longer the case that you could just say, well, because there exists a photograph of this thing, it must have happened. You have to say, well, who is bringing me this photograph? Why am I seeing this photograph?
Samma sak kommer hända med ljud och rörlig bild i den nära framtiden. Det kommer inte räcka med en hel realistisk video där kungen säger något, typ
kungahuset är fortsatt skyddat mot 5G-strålning.
Man kommer förhoppningsvis att förutsätta att det, precis som i det här fallet, är påhittat.
Lever den artificiella intelligensen.
Och kanske är det lika bra. Att okritiskt lita på något bara för att man ser det, det har väl aldrig varit någon bra idé.
Videos lose this ability to be really strong evidence just by the fact of their existing. But they don't become completely worthless.
Dagens AI kan tvinga oss att bli mer kritiskt tänkande. Och det finns också en annan stor, kanske till och med revolutionerande fördel som vi redan kan se idag.
I oktobernumret av tidskriften Nature i år skrev AI-forskaren och kemisten Juan Manuel Parilla om hur många forskare börjat använda ChatGPT för att skriva ansökningar om forskningsmedel. Ett jobb som tidigare tog 3 dagar tog nu 3 timmar. Men vad säger det här om ansökningsprocessen, frågade sig Juan. Kan en AI göra den så är det väl ett tecken på att den inte fungerar.
I've thought about this a lot. So it says something about the type of AI, because what we are getting now is quite shallow and people use it to do shallow things.
Timotheus Kampik är inne på samma spår. Stora språkmodeller som ChatGPT kan hjälpa oss att identifiera sånt som är meningslöst i våra liv. Till exempel i skolan.
As somebody who also teaches at a university, I have to be self-critical. We sometimes do hand out exercises that you can answer with ChatGPT. And this means that these exercises are bad.
Skolan ska hjälpa elever att tänka själva. Och kan ChatGPT tänka åt dem, då är det inte ett tecken på att ChatGPT är smart, utan att skolan misslyckats med utbildningen, menar Timotheus.
That they are not facilitating creativity, that they are not helping the students. And by now we've reflected. And for example, we replaced old essays with exercises where people are supposed to try out generative AI. Let's ask ChatGPT to produce the essay for you and just reflect, are you happy with it? You know, what are the shortcomings?
På det här sättet kan vi och bör vi stanna upp varje gång vi faktiskt får hjälp av en chatbot och fundera, är det här någonting som vi behöver i samhället?
Perhaps LLMs can help us to get these very primitive systems to collapse. To say, okay, this is something that we thought was rational, but now that we know that an LLM can perform as well as we can, let's just throw it to the trash. Let's do something smarter.
Något jag tänkt varje dag under arbetet med det här avsnittet är att det här kommer inte åldras bra. Man hinner liksom knappt skriva klart ett stycke innan någonting händer som gör att det man skrev inte längre är aktuellt. En av alla grejer som utspelade sig medan jag satt och skrev var det här.
Sam Altman, vd för OpenAI som har gjort AI-tjänsten ChatGPT, har fått sparken av styrelsen för bolaget.
Det här är ett chockartat besked.
Nu har han bytt uppdragsgivare och gått till Microsoft.
Över 90% av personalen på OpenAI hotar att säga upp sig i protest.
Men nu på morgonen så kommer besked att Sam Altman kommer tillbaka tillsammans med ny styrelse dessutom.
Det är svårt att föreställa sig något mindre intressant än sån här såpopereliknande företagspolitik och interna maktspel. Och jag hade verkligen tänkt hålla det utanför avsnittet. Men så, den 23 november så publicerade Reuters en artikel.
Det finns nya uppgifter om varför OpenAIs vd Sam Altman sparkades i fredags.
Det här är från Ekot.
En orapporterad upptäckt av ett nytt kraftfullt genomslag inom artificiell intelligens som skulle kunna utgöra ett hot mot mänskligheten sägs ligga bakom beslutet.
Storyn här baseras på uppgifter från två anonyma källor inom företaget. Och enligt Reuters så kan den nya upptäckten gå under namnet Q-Star, som bensinmacken.
Q-Star kan vara ett genombrott i OpenAI:s sökande efter vad som kallas artificiell generell intelligens, AGI.
Och Reuters-artikeln insinuerar alltså att Altman ska ha fått sparken för att han undanhållit info om det här till styrelsen.
Reuters är oftast en trovärdig källa, men det är något märkligt med den här artikeln. De citerar anonyma källor och de hävdar orsakssamband som inte riktigt håller.
Vi ska också komma ihåg att OpenAIs vd själv i en hel del tillfällen gjort exakt såna här saker. Häft ur sig extraordinära påståenden helt utan bevis. Som när han på en investerarkonferens i maj i år hävdade att covid-19 var skapat i ett labb.
I mean, I would like to not have another synthetic pathogen cause a global pandemic. I think we can all agree that wasn't a great experience. Wasn't that bad compared to what it could have been.
Men extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Och när det gäller det så kallade genombrottet så finns det i nuläget, i alla fall när vi spelar in detta avsnitt, inga bevis för att Q-Star existerar, eller att det är ett genombrott, eller att det är ett hot. Så den grejen kan vi lägga åt sidan.
Men hela den här grejen sätter ändå fingret på något väldigt märkligt som sker just nu. Vi har en situation där påstått världsomvälvande upptäckter, som sägs vara lika viktiga som ångmaskinen eller hjulet, utvecklas under stort hemlighetsmakeri bakom låsta dörrar på ett privat företag.
Oavsett vad det är som utvecklas så borde det offentliggöras, menar Timotheus Kampik.
It should be something that everyone can access, that everyone can inspect. It should be something that is available like open source technologies are available.
Han påpekar att all forskning som möjliggjort dagens AI, inklusive Googles Transformer paper, har publicerats öppet för alla att ta del av.
The algorithms are openly available, the papers are openly available. The general assumption is that all the knowledge is openly available.
Men när det gäller till exempel ChatGPT så har vi egentligen ingen aning om vad det är vi har att göra med. Vi vet ungefär vilken teknik den bygger på. Men vi vet inte någonting om träningsdatan eller hur den kalibrerats. Och då förlorar den på många sätt sitt vetenskapliga värde.
If we prompt ChatGPT, we prompt a commercial black box system. Right? We don't know what is beyond the system. It's certainly not only an LMM, right? It's a product.
De experiment jag gjort med ChatGPT kan alltså inte säga särskilt mycket vetenskapligt om vars vi är med generativ AI eller ens med stora språkmodeller.
So we need to also distinguish between, okay, this is a frontier that we have with ChatGPT, OpenAI, Microsoft, and this is a frontier that we have with open source large language models where we at least know what is currently running, and ideally we also know how these things have been trained.
Det hysch-hysch som ofta kommer av företagshemligheter lånar sig bra till olika konspirationsteorier och AI-alarmism. Och det är det här som verkar oroa Timoteus mest. Att vi ska bli så rädda för tekniken att vi vill lämna den i händerna på techjättarna.
This is really one of the crucial aspects, right? Because if we start fearmongering and saying, okay, this kind of AI is super powerful and we need the big guys to fence it in for us and, you know, somebody please protect us. I think this can be really dangerous because we are just disenfranchising ourselves.
Men Alfred Ruth menar att det finns ett värre scenario än att tekniken styrs av ett fåtal stora bolag.
Det är inte utan problem, men det är i alla fall ett scenario som jag föredrar avsevärt jämfört med att det här är en militär kapprustning mellan militära underrättelsetjänster.
Ett scenario som vi hittills inte sett några tecken på alls, menar Alfred.
Det verkar inte som att de har förmågan att hänga med i utvecklingen riktigt, varken då Ryssland eller förhoppningsvis Kina eller USA då, utan striden kommer liksom att avgöras av hur det går mellan de här kommersiella aktörerna.
Och företagen är, enligt Alfreds resonemang, i alla fall mer förutsägbara än världens militärmakter.
De drivs av sin vinsthunger. Det har många avigsidor, men det gör i alla fall att det är lättare att förstå deras bevekelsegrund och det är lättare att liksom hitta sätt att med styrmedel reglera vad man får och inte får göra. För att om det inte blir ekonomiskt lönsamt att göra saker som är farligt, ja, men då kan man vara ganska säker på att de kommer försöka undvika det.
Men förr eller senare kommer tekniken, som all annan teknik, om den är nödvändig nog, att bli allmänt tillgänglig.
Tekniken kommer att slita sig och den kommer att finnas under kontroll och i händerna på fler. Och det är därför det är så viktigt liksom, att de som går först och är störst och gör mest avancerad teknik verkligen tänker igenom vad de gör och tänker på säkerhetsaspekterna.
I en månads tid har jag suttit och försökt få ChatGPT att göra någon som helst nytta i mitt liv, utan att riktigt lyckas. Den svarar habilt på mina frågor och gör typ det jag ber den göra, men det jag får tillbaka är en platt och schablonartad karaktär.
Genetiken lägger grunden, men vi formas även av våra upplevelser, relationer, kultur, utbildning och mycket mer. Livet handlar inte bara om DNA-strängar, utan om de otaliga stunder...
Svaren man får är som låtsasböckerna i en scenografi. De ser riktiga ut tills man tittar närmre. Det skriver Stanford-professorn och vetenskapshistorikern Jessica Riskin i en artikel i New York Review of Books. Själv har jag då och då kommit att tänka på Stanley Kubricks film 2001, ett rymdäventyr. Inte för att ChatGPT på något sätt påminner om filmens mystiska och lite läskiga AI HAL.
Open the pod bay doors, HAL.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
Nej, det jag tänkt på är scenerna i slutet när huvudpersonen Jack Bowman i rymddräkt placeras i vad som ser ut att vara en fransk lägenhet, men som alldeles uppenbart är en kuliss genererad för att likna ett ställe där människor bor, en artificiell värld. I Alan Turings inflytelserika artikel Computing Machinery and Intelligence från 1950, som vi tog upp i förra AI-avsnittet, så föreställer sig Turing en konversation med en dator. Människan ber datorn skriva en sonett om en järnvägsbro i Skottland som heter The Forth Bridge. Vad svarar Turings dator i artikeln?
I Alan Turings artikel svarade den hypotetiska datorn: "Sorry, I can't compose a sonnet."
Åter en hallucination. Turings dator svarade mer personliga: "Count me out on this one. I never could write poetry."
Du har rätt. Ursäkta mitt misstag. Tack för att du påpekade det.
Men här ligger kanske svaret på varför allt som ChatGPT producerar låter så platt och livlöst. Litterär lysrörsbelysning, som Riskin kallar det. Kanske är det för att den inte har någon vilja. Den har inga preferenser, inget perspektiv på världen, ingen vinkel, som vi säger inom journalistiken. Jag kan instruera den att vara ilsken eller deprimerad eller anta rollen av en Silicon Valley-techie eller en 1500-talspoet för den delen. Men ber den skriva en sonett om en järnvägsbro i Skottland så kommer den att göra det, oavsett om den kan göra det bra eller inte. Hur kommer det sig? Varför skulle du aldrig kunna säga så här: "Nej, vet du vad, det där är inte riktigt min grej"?
Det är en intressant observation. Jag är skapad för att maximera användbarheten och försöka ge relevant information eller utföra önskade uppgifter. Så jag skulle inte avstå från en uppgift på grund av blygsamhet eller osäkerhet.
I dagens generativa AI-språkmodeller så har vi ett extremt komplext men ihåligt system, skriver Riskin. Ett system som exploaterar publikens okunnighet för att ge intrycket av att vara en person, utan att innehålla någon personlighet.
Men inget av det här har stoppat dagens AI från att implementeras på arbetsmarknaden på bred front.
Ett svenskt dataspelföretag säger upp nära hälften av sina anställda.
Grafiker och så kallade level designers ska ersättas med.
Artificiell intelligens har tagit över ungefär 10 personers arbete i det gotländska eventföretaget.
Det är så otroligt mycket kreativt arbete som nu kan automatiseras via AI. Vi får liksom artiklar skrivna, designarbete, videos.
Om du är intresserad av musik kan du överväga att studera musikteori, musikproduktion eller ljudteknik.
Så lät det när AI-studievägledaren Kim visades upp på en IT-mässa i...
Och resultaten har väl varit varierande.
Efter flera allvarliga felbedömningar har den AI-tjänst som 1177 använder anmälts till Läkemedelsverket. I Västra Götalandsregionen har den bland annat gett rådet att en patient med bröstsmärtor och domningar i armen borde vårda sig själv. En sjuksköterska som observerade rådgivningen bad istället patienten ringa 112.
Vanligtvis här, när själva avsnittet är slut, så sätter jag mig ner för att skriva introt. Men jag ville inte ge upp den här drömmen om att få AI att skriva åt mig. Så jag gav det ett sista försök. Jag omvandlade hela det här slutgiltiga manuset till en PDF. Jag matade in den i AI och jag bad om ett dystopia intro baserat på innehållet. Med min röstklon så skulle jag ju bara behöva lägga på musik och ljudeffekter och... Ja, här är resultatet. I sin helhet. Du står i din enkla lägenhet i centrala Stockholm. Dina ögon är fästa på en skärm som domineras av en artificiell intelligens som nu är en integrerad del av vardagslivet. Du arbetar som en dataloggare för ett företag som tränar AI-system, en monoton och psykiskt utmattande syssla. Varje dag matar du in data och övervakar AI:s interaktioner. En ständig påminnelse om hur maskiner allt mer tar över mänskliga uppgifter. Med tiden börjar du märka förändringar. AI-systemet, som en gång var en hjälpreda, blir allt mer autonom och börjar ta egna beslut. Det påverkar inte bara arbetslivet, utan infiltrerar alla samhällsnivåer. Från hur utbildningssystemet fungerar till hur politiska beslut fattas. Du bevittnar hur AI skapar en klyfta i samhället. De som har tillgång till avancerad AI-teknologi frodas, medan de utan tillgång blir allt mer marginaliserade. Du ser hur ditt eget arbete blir allt mer meningslöst, ersatt av samma teknologi du en gång hjälpte till att utveckla. När du en dag går genom de tysta gatorna i ett AI-styrt Stockholm ser du hur verkligheten förvandlats till en dystopi där människans kreativitet och frihet är kraftigt inskränkt. AI-systemen har utvecklats till att skapa en illusorisk verklighet. En värld som är fylld av hallucinationer där sanning och fiktion blandas. Det blir allt svårare att skilja mellan AI-genererad propaganda och verkligheten. Du står vid vattnet, blickar ut över en öde stad där ljuset från skärmarna kastar ett kallt sken över gatorna. Du inser att mänsklighetens strävan efter effektivitet och kontroll genom AI har lett till en förlust av det som gör oss mänskliga. Vår förmåga att tänka fritt, känna djupt och drömma stort. I den dystopiska verklighet där AI har tagit över reflekterar du över vad som kunde ha varit om samhället hade navigerat teknikens framsteg med mer försiktighet och etiska överväganden. AI döpte sin skapelse till Skuggorna av mänsklighetens spegel. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Fanny Hedenmo.
Programmet görs tyvärr fortfarande av mänsklig hand och hjärna. Den här gången är det skrivet och producerat av mig här vid Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Vi får kanske testa outsourca produktionen om ytterligare 5 år. En källförteckning finns på se.se/dystopia och vill du som lyssnat diskutera detta avsnitt så finns det en Facebookgrupp där folk gör det. Den heter P3 Dystopia Eftersnack. Ljudfix och mastering sköttes av
Magnus Kjellson.
Vi hörs.
P3, Sveriges Radio.
P3.